7, Skillinge sydväst 6, Hammarodde och Hane sydväst 11, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde sydväst 6, Harstena syd 6, Hoburg sydväst 10, Östergarnsholm syd 9, Fårösund syd 5, Landsort syd 10, Skarpe syd 5, Svenska högarna sydost 9 och dålig sikt och regn. Söderarm och Finska Utö båda sydost 7. Nyhamn och Märket båda sydost 9, Örskär sydost 6, Äggegrund sydost 5, Kuggören syd 3, Brämön syd 4, Lunge nordost 2, Skagsudde och Järnas klubb sydost 2, Holmön sydväst 5, Bjureklubb syd 7, Piteå-Rönnskär syd 8, Rödkallen syd 10, Kemifyr sydväst 9 och Storön syd 6 meter per sekund. Och där var kvällens prognos över. Slut från SMHI.
Här är kort. Flera oppositionspartier riktar kritik mot bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosan efter hanteringen av stödet till FNs hjälporganisation för Palestina-flyktingar UNRWA. Miljöpartiet kräver hans avgång och Vänsterpartiet har skickat in en KU-anmälan. Lotta Jonsson Fornarve är partiets biståndspolitiska talesperson.
Jag gav besked att inga pengar skulle betalas ut. Janse skriver i en kommentar till SVT att hon hade kunnat uttrycka sig bättre. Utöver Miljöpartiets krav på avgång och Vänsterpartiets KU-anmälan har även Socialdemokraterna kritiserat agerandet. Enligt SVT har partiet kallat Sidas generaldirektör till utrikesutskottet. Dosa avfärdar oppositionspartiernas kritik. Till Ekot skriver han att det är nu upp till KU att granska ärendet.
Reporter var Martin Nilsson. Ytterligare en person har dött efter trafikolyckan utanför Gävle natten till idag när en bil körde av vägen och krockade med ett träd. I morse uppgav polisen att en person omkommit och flera skadats. Föraren har gripits. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen ska snart bärgas.
Ja, min bild är att det blir här inom ett dygn. Men jag tror inte att det kommer bli ikväll. Det har jag inte fått någon prognos på. Men det är någonstans inom ett dygn.
Fredrik Hallerström på Kustbevakningen är räddningsledare för bärgningen av det 180 meter långa fraktfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona förra lördagen. Flera myndigheter arbetar med bärgningen som blir dyr, men det är oklart än så länge vem som ska betala, säger Fredrik Hallerström.
I grunden kan man väl se det som att den som har orsakat själva grundstötningen så kommer att få stå för kostnaden eller del av kostnaden, men vi är inte klara med vår brottsutredning, så att där är vi nu.
Det här är den andra bärgningen i Öresund på kort tid. Tidigare i veckan bärgades fraktfartyget Ali Aikin som gått på grund vid Klagshamn.
Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Delegationer från USA och Kina ska hålla nya handelssamtal i London på måndag, det skriver president Trump i sociala medier. Beskedet kommer bara en dag efter att Trump och Kinas ledare Xi Jinping pratade i telefon med varandra. Trump beskrev samtalet som bra och att det lett till mycket positiva resultat. Det har nu gått 20 år sedan nationaldagen blev helgdag och många svenskar verkar ha ett ganska ljummet förhållande till firandet. 29-åriga Felicia firade på Skansen i Stockholm.
Det är en ledig dag, det är härligt att vara fri från jobbet och göra vad man vill.
Sen 2005 så har svenskarna fått ledigt för att fira att Gustav Vasa valdes till kung 1523 och att regeringsformen skrevs under 1809. Men även här på Skansen, nationalromantikens själva mecka, så är det ganska glest idag bland folkdräkter och flaggor. Några barn ritar gula och blå kors på papper i duggregnet, det hoppas säck och gås på styltor. Ändå märks att många är ganska fästa vid sina traditioner, inte minst nationalsången. Inför årets firande så frågade P4 Kalmar lyssnarna om ett alternativ till Du gamla, du fria. Det väckte minst sagt en del upprördhet.
Varför ens ställa frågan?
Nej, nej, nej.
Inför drogtester på SR nu.
Ska ingenting vara heligt i detta land längre?
Och att svenskarna verkligen brinner för Du gamla, du fria, det förvånar inte historikern Herman Lindqvist.
Nej, inte ett dugg. Det är så att varje år kring nationaldagen så utbryter den här totala förvirringen i Sverige. Vad är nationaldag? Vad är nationalsång? Och totalt kaos i huvudet på folk i motsats till andra länder. Så att jag är inte alls förvånad.
Sist där hörde vi historikern Herman Lindqvist. Reporter i det här inslaget var Mattias Plejel och Maria Skagelind på P4 Kalmar. Sist en titt på vädret. Imorgon får Götaland allt mer luckor i molntäcket. I Skåne väntas regn till eftermiddagen. I Svealand och södra Norrland drar regn långsamt bort norrut och breder ut sig över norra Norrland. Temperaturer imorgon från 15 grader i söder till drygt 10 grader i norr. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 10 ska vi följa med Naturmorgon och kolla in en silvrig vacker sak med huggtänder.
Och här har du fått en fisk som nog inte många kan så mycket om och känner till. Vad är det du har i handen?
Ja, men
15-20 centimeter lång.
Ja, men kolla käften. Kolla gapet där. Ja, alltså, kolla huggtänderna.
Och tänder.
Och på tungan.
Tänder på tungan.
Ja.
Silvrig, vacker.
Det är värsta monstret egentligen.
Ska du fråga någon så ska de ändå gissa på strömming eller siklöj eller någonting sånt där. Men det är det inte. Vad är det?
Nej, det här är ju slummen kallas den för.
Ja.
Vissa kallar den för slum och andra kallar den för nors.
Ja. Kallas den slum här uppe i Norrbotten?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det är
jag är ju ingen riktig norrbottning.
Nej,
jag har ju bott vid Söderhavet i 23 år.
Det kan bli om du jobbar på det.
Ja, precis. Ja.
Norsen, vad är det för fisk?
Ja, men det är ju en fisk som luktar gurka.
Får känna. Ja, men lite fantasi. Fantasi så luktar det gurka, visst gör det?
Ja, absolut.
Ja, och gurka 100%
är gott. Gurka. Det luktar nästan mer gurka än gurka. Det är som koncentrerad gurka.
Just det. Nu luktar det lite abborr och gärs från din hand här också. Så
ja,
det
ja, ja.
Men du, nors, den har alltså en liten fettfena.
Ja, men det är ju en laxfisk. Det är det. Det är en av våra vårlekande laxfiskar.
Det är det. Mm. Berätta mer.
Ja, men det är ju en... den finns både i lite större sjöar i sötvatten och så finns den ju i princip längs hela Östersjökusten. I alla fall från Bottenviken ner till Stockholms skärgård. Jag är osäker på hur långt ner den går.
Ja, den fiskas ju... Känt fiskar ju med stora sänkhovar från båtar i Stockholms ström.
Ja, precis.
Som många har sett.
För den simmar ju in mot älvar och åar och så. Och det är där den leker.
Här åren. I Norrbottens kusten går det in i åar här och leker?
Inte enbart. De leker ju i sjöarna också. Men,
ja. Och ute i havet.
Och här ute i kusten. Här är så låg salthalt. Den salthalten här är ju bara 1 promille ungefär, och ibland 2.
Ja,
nere på djupen kan det vara 3 promille.
Just det. Det hellregnar när du sitter och plockar ut fisken ur näten här. Så att
så är det ibland.
Vi börjar nästan känna oss som norsar som simmar här nu. Otroligt silvrig, glänsande.
Ja, precis. De har liksom inga fjäll så här som lossnar så mycket.
Nej.
Utan det är en väldigt speciell fisk.
Och en
silverblank, lite ljus rygg.
Lite skimrande, lite makrillskimmer nästan över det här i regnbågsfärger.
Men det är ju gapet som är slående.
Och varför har den så vassa tänder?
Ja, men jättebra fråga.
Ja. Jag menar, vad äter den?
Med tanke på hur gapet ser ut så kan man ju tänka sig att de äter ganska mycket fiskyngel och så. Mm. Men jag vet inte hur pass studerat det är faktiskt. Mm. Varför har man annars sånt här gap och de här tänderna? Alltså? Det är ju en vampyr. Fast med tandgarnityr också på tungan.
Ja. Och en stjärtfena som är djupt kluven,
ja,
som en svalstjärt.
Ganska smal, ja. Precis. Långsmal fisk.
Ja. Ja.
Jag tror den största vi har fått nu här på det här kustbrofisket, den var 27 cm, så det var ju ändå en rejäl. Den här är ju bara, ja, kanske knappt 20 eller 20. Ja.
Och här kommer strömming.
Det här är nog strömming.
Ja, då ser man skillnad verkligen. Mycket fjäll och stora ögon. Och, ja,
den här är ju också ett stort gap.
Ja, inte. Men inte vassa tänder.
Inga vassa tänder.
Nej, nej.
De här är ju rena planktonätare.
Jaha.
Far runt i stora stim och...
Just det.
Jag vet inte.
Ja. Tack Andreas Broman. Just nu blöt fiskebiolog.
Ja. Med en lätt doft av gurka.
Så är det. Det är gott.
Vi har lyssnat på naturreportaget här i P1. Fler naturreportage hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu blir det dragspel och Jack Lans.
När hörde ni dragspel i radio senast? Det var inte igår, gissar jag. Instrumentet som en gång spelades på varje dansgolv, grammofon och radio. Numer är det förpassat till marginalen. Men idag, Sveriges nationaldag, ska vi ägna en och en halv timme åt att försöka förstå oss på hur dragspelet kunde smälta samman med den svenska folksjälen. Eller som Carl Gerhard en gång uttryckte det.
Vi spelar på fattigpianot. Det är på något sätt typiskt svenskt. Nu var det bestämt någon som sa något. Fabriksmärket är italienskt. Men ljudet har något av granarnas sus kring norrländska allmogeskåp. Och där finns en ton av det storvulna brus som varslar om fylla och dropp. Och därför när svensken vill ha något som talar direkt till hans själ, han spelar på fattigpianot. Det fröjdar både hjärta och häl.
Carl Gerhard sjöng Fattigpianot. Själv heter jag Jack Lans. Och med mig för att utforska dragspelet kommer jag ha forskare, en dragspelsvärdmästare, en melodifestivalvinnare och inte minst en av Sveriges största dragspelsexperter, Bosse Nyberg. Hej!
Tjena!
Dragspelet talar direkt till svenskens själ, hörde vi Carl Gerhard sjunga i en inspelning från 1956. Vad menade han med det?
Ja, jag tror att han menar det här, att vi under en ganska lång period är mer eller mindre marinerade i klangen av dragspel. Det är inte bara det att vi har framstående dragspelsartister och alla dragspelskompositioner, den gamla dansmusiken, på skiva och vid framträdanden. De drar stora skaror publik. Det är också så att snart sagt alla sångartister ackompanjeras på skivinspelningar av orkestrar där dragspelet är mer eller mindre obligatoriskt inslag. Så klangen är man van vid. Orkestrarna kan vara till exempel Kalle Julabos orkester, Olle Jones orkester, Erik Franks orkester. Så dragspelet är verkligen förankrat, men det gäller ju faktiskt i lika hög grad våra grannländer Norge och Finland.
Och när är vi i tiden nu när dragspelet har den här enorma storhetstiden?
Ja, vi kommer väl till det. Guldåldern 40-50-tal brukade betraktas som storhetstiden. Då bygger man dragspel i Sverige, artisterna är fler än någonsin. Men det finns några fler starka perioder.
Ja, vi ska gå igenom dem senare här under programmet. Dragspelets upp- och nedgångar genom historien. Bara en liten kort känsla från dig. Hur är dragspelets status just nu?
Ja, det må vara mindre förekommande i medierna idag, men det finns faktiskt starka krafter som verkar för att främja intresset för dragspelsartister med inriktning på lite olika stilar. Om vi tar till exempel Kalle Julabo, vår största dragspelsartist, mest populära och mest folkligt förankrade, va? Så finns det en institution i kombination med museum i Alunda i Uppland där man samlar rekvisita som har med Kalle Julabos liv och gärning att göra och inspelningar och en samling instrument. En liknande institution finns i Torsby i Värmland och där är temat Ragnar Sundqvist, Sven Hulén och den virtuosa underhållningsmusik som var deras signum.
Så du menar alltså att det pågår en slags dragspelsrörelse som går lite under radarn för många av oss?
Ja, för många. De som är välbekanta med dragspel, Sverige känner ju mycket väl till de här ställena. Vi har till exempel också en liknande institution uppe i Kramfors som tar tillvara traditionen efter André Walter, gigant på många olika områden inom dragspel och musik i Sverige. Va? Men även den starka ådalstraditionen som finns. Mm.
Och då poppar ändå dragspelet upp i mainstreamkulturen. Säkert är det ganska många som känner igen introt vi hör alldeles strax. En dragspelslinga som hjälpte gruppen Kai att vinna Melodifestivalen och bli fyra i Eurovision. Och den som håller i dragspelet är Axel Åhman. Hej på dig!
Hej på dig!
Varför har ni med ett dragspel?
Det är ju oemotståndligt. Det är ju en hitmaskin. Alltså är ju ett älskat och hatat instrument ska ju sägas. Men ingen kan ju riktigt förneka den här hit-effekten som jag har på vissa låtar. Och nu där bara Bada Bastu är ett prime example.
Så det finns fler exempel där dragspelet gör någonting till en hit?
Jo, men absolut. Alltså, i vår musik har vi använt många gånger, men det finns ju många så här klassiker. Vad heter den här? I Sail to Pego och Danza Kuduro. De här som har en så här liten latin vibe, de drar ju ofta på dragspelet och finska klassiker. Och, ja, alltså, när jag börjar leta så finns det faktiskt lite här och där.
Vad är det med dragspelet som har den där effekten?
Alltså jag har ju en bakgrund i spelmansmusik och folkmusiken, så jag har ju en sån teori om att det finns någonting som djupt i människan som de här melodierna framkallar som någonting vi gillar. Att det går som till någon typ av ryggmärg, att de blir som på något sätt väldigt trallvänliga. Allting du gör med dragspel eller en spelmansfiol så blir ju väldigt trallvänligt.
Vad är din egen relation till dragspel?
Jag spelar ju faktiskt ganska lite. Min pappa har spelat hela mitt liv och min bror. Själv så spelar jag fiol. Det är ju två instrument som går väldigt bra ihop, så därför kompletterar det varann. Så jag har spelat duo med min far. Hela min uppväxt egentligen har vi spelat polka och schottis och allt möjligt. Så jag är värme hemma i barndom på något sätt. Men också som... Ja, jag önskar att jag skulle vara bättre att spela dragspel själv, men hoppeligen hinner jag ändå lära mig.
Ja, vad känner du när du sätter dig med dragspelet och försöker?
Att en ocean av möjligheter som jag inte har upptäckt ännu. Det är ju det här Melodifestivalen-dragspelet är ju faktiskt ett rekvisita-dragspel. Det känns ju hemskt att säga, men det har blivit slaktat på allt som låter. Utom finns två bjällror på det. De funkar, men resten så dödar vi för att man behöver kunna dansa obehindrat utan att det läckte en massa oljud från det.
Så det funkade från början innan du började bearbetade?
Ja, vi har våldfört oss på det här dragspelet. Jag är ledsen att berätta det. Det är ju lite hedniskt. Mm.
Men jag har pratat med svenskar på Dragspelsförbundet och affärer här i Sverige som säger att de har börjat se en boom nu. Att det är många barn och unga som vill köpa och lära sig spela dragspel efter att ni har spelat. Vad säger de om det?
Det här gör mig så lycklig. Det här är första jag hör om den här saken. Jag har tänkt att det kanske kan ha en effekt, men om det verkar ha en så är det ju helt magiskt. Alltså, det är ju ett mångsidigt instrument. Du har basen i ena sidan, du har melodin i den andra, du har många olika sounds. Det här, Musik för mina öron att du säger det här.
Dragspelet i Sverige hade ju sin storhetstid förr, ja, men säg från 30-talet och fram till 70-talet kanske. Idag, om man jämför med då, så är det ju oerhört bortglömt. Vad tror du om dragspelets framtid?
Ja, men pop-Sverige har ju blivit lite för slipat. Ni måste ju hitta tillbaka till rötterna och spelglädjen. Det har ju dragspelet, alltså. Det är ju tradition i det, men jag känner också att det finns möjligheter för modern musik där. Och som sagt, det är oemotståndligt med en bra hook på dragspel.
Ni säger du, för just Svenskfinland är ju ofta så att säga bra på att bevara sånt som vi kanske glömmer bort på den här sidan av Östersjön. Hur är det med dragspel hos er?
Ja, det stämmer. Jag tror det har någonting att göra med det här minoritetsgrejen, att sånt som av tradition har varit någonting viktigt så blir som viktigt att bevara, för att om ingen gör det så då försvinner det totalt. Så det tror jag en minoritet har en större, som att man är mer mån om att bevara vissa grejer. Men jag skulle säga, alltså, nu har ju dragspel gått lite samma öde till mötes, men nu, å andra sidan så känner jag ju ganska många som spelare, både privat, och att det finns ju ett i var och varannan gård. Så någonting säger mig att det nog ändå, åtminstone i Österbotten, har haft en ganska livskraftig, alltså även i modern tid har varit lite livskraftigare. Så kanske lite mer traditionsbundna är vi.
Ja, och dragspelet, vad ska vi lära oss av er då när det gäller dragspelet här på vår sida?
Var inte rädd att experimentera med det. Det har vi gjort en hel del i Kaj i vår musik. Att vi har som lyft in det i låtar där det inte kanske borde vara med och där det blir någonting väldigt intressant. Sen har vi också gjort som nya takes på spelmanslåtar i vår musikal Gambemark till exempel, där det kommer verkligen till sin rätt. Så att det kan skapa någonting oväntat, tror jag. Att man ska experimentera mera.
Det ska vi försöka. Tack så mycket Axel Åhman för att du var med.
Tusen tack.
Sauna. Axel Åhman i Kaj, alltså. Dragspel år 2025. Men nu ska vi gå tillbaka till ursprunget. Bosse Nyberg, dragspelexpert. Dragspelet, det uppfanns år 1822 i Tyskland. Hur kom det till Sverige?
Först ska vi säga det att det här årtalet 1822 får vi ta som en sanning med modifikation, därför att det är Buschmann som han hette, han som hittade på det här instrumentet, gjorde ett verktyg som var hjälpmedel för att stämma musikinstrument. Det var egentligen inte ett instrument att spela på, och det finns inget instrument bevarat, och de skriftliga källorna är ganska osäkra. Så vi utgår från istället det första patenterade instrumentet, ett fritunginstrument med bälg. Och det patentet fick en orgel- och pianotillverkare som heter Cyril Demian i Wien. Och året var 1829.
Mm. 20-talet är vi i alla fall på, 1820. Men hur går Absolut. Det till när det kommer till oss?
Ja, det är så här att man kan redan i dagspressen 1830-talet se att instrument med benämningen akkordeon finns uppräknade i annonser om auktioner. Och förmodligen har man då varit redan alltså bekant med de här instrumenten, åtminstone i Stockholm. De har säkert kommit in i landet på olika vägar under den här tidiga perioden, och jag har inte hittat någonting om försäljning av dragspel, eller som de då hette på den tiden, akkordeon.
Men du har hittat någonting däremot, ett dragspel som skulle kunna vara det äldsta.
Ja, det är ju fantastiskt alltså, för att det är en historia för sig. Jag kan dra den i korthet. Jag läste i Birgit Källströms bok Dragspel, som kom ut 1976, om ett dragspel med akkordtangenter som hade erhållits som gåva. Prosten Dillner, Johannes Dillner, berömd för att ha lanserat instrumentet Salmodikon här i Sverige. Han hade fått det här instrumentet i gåva av friherrinnan Brahe på Rydboholm. Och det här instrumentet var då i privat ego. Det ska vara tillverkat i Nürnberg i slutet av 1820-talet. Och det vill säga, det skulle alltså kunna vara före Demians instrument. Bara det att Demian råkar få det första patentet på det.
Och hur gick det till när du först fick se och röra det här?
Jo, det var kul. Jag fick, genom Birgit Källström som hade skrivit boken då, fick jag tips om vem som hade det där. Och det var ju en ättling i rakt nedstigande led. Och jag ringde honom och han sa, ja visst, jag kan ta med det spelet till mitt jobb. Och det här, den här arbetsplatsen, det visade sig vara en skeppsmäklarfirma mitt i hjärtat av Stockholm, närmare bestämt den fina stadsdelen Östermalm. Där mätte jag och mätte jag och spelade in tonförrådet på det. Och herrar skeppsmäklare stod ju bredvid och tittade och undrade vad det där var för en latch och liten pryl. Och sen så skulle jag fotografera det också. Då fick jag gå ut på en balkong med sådana stilfulla gjutjärnsräcken runt omkring och rigga min fotoutrustning och plåta spelet där. Och sen när jag gav ut min första bok så tänkte jag så här, när jag nu har spelat in tonförrådet på det här instrumentet, skulle det inte vara kul då för de som har tillgång till CD-skivan som hör till boken och höra hur ett sånt här spel låter? Jag hade aldrig hört det innan tidigare, ett akkordeon.
Kanske är det kul för lyssnarna nu att höra det också. Sveriges första dragspel. Ja, så här låter det alltså. Vad säger du om ljudet, Bosse?
Ja, vad ska man säga? Det låter inte som någonting annat. Va? Men så här var de faktiskt de allra första instrumenten som kom. Demians första instrument och tyskarna var säkert inne och höll på med det här också. Sen kom fransmännen in i bilden och började göra instrument som man kunde spela meloditoner med eller utan ackord. Det här instrumentet kunde du bara spela ackord på. Alltså en meloditon med underliggande ackord.
Och sen då så utvecklas dragspelen. Vi drar oss framåt under 1800-talet för nu börjar det här bli någonting väldigt populärt. Hur går det till när dragspelet blir populärt i Sverige?
Ja, det finns tre stora tillverkningscentra kan man säga i Europa och två av dem har särskilt stor betydelse för Sverige. Först och främst då Österrike, de instrumenten hamnar inte särskilt mycket här uppe i Sverige. Däremot franska instrument. Fransmännen började bygga instrument i en helt egen konstruktion som skilde sig från de tyska som utvecklades väldigt snabbt. Den tyska dragspelsindustrin expanderade enormt. Under 1860-talet så var det till exempel 340-400 anställda och i den sammantaget var det den tyska dragspelsindustrin och 300 000 instrument gjorde man årligen och många av dem kom till Sverige och i början av 1860-talet så annonseras inte tidningar utan en specialtidning för bokhandeln faktiskt att dragspel, akkordeon, det av lantfolket kallat dragklaver är mycket populärt där och man rekommenderar landets bokhandlare som då var försäljare av musikinstrument överhuvudtaget.
Vad var det som säljer dem. Vad var det som gjorde det populärt bland lantbefolkningen?
Det är nog så här att dragspelet och munspelet kommer ungefär samtidigt. Munspelet bygger ju skalan på inblås och utdrag. Översätter till dragspelet och skjuter istället in en bälg och drar ut och du får olika toner. Man är bekant med det här och bygga musiken på in- och utdrag. Och sen är det här vet du, att man kan ackompanjera sig själv. Det finns en bas, en grundbas och det finns en ackordbas. Det är allt. Tonika dominant i basen och en durskala motsvarande C-durskalan. Och översatt till olika tonarter. Det är någonting nytt. Och att där kunna ackompanjera sig själv, det har man ju inte kunnat tidigare. Det, jag menar, du har fiolen, du har klarinetten, du har nyckelharpan. Du behöver ju ackompanjemang. Nu kan du bli din egen ackompanjatör också. Det tror jag hade stor betydelse.
Så långt om varför dragspelet blev så himla populärt på 1800-talet i Sverige. Det här är P1, Sveriges Radio, ett specialprogram på Sveriges nationaldag. För precis 132 år sedan, den 6 juni år 1893, hålls ett firande på Skansen i Stockholm. Skansengrundaren Arthur Hazelius tar initiativ till en festdag till minne av kung Gustav Vasa, att han blev kung. Det här är startskottet för den svenska nationaldagen. Och samtidigt, samma år och samma dag, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. Toivo Burlin, universitetslektor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen. Du leder ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som heter Kalle Jularbo och gammeldansen. Jag tänkte vi skulle börja Kalle Jularbo när han stod på sin höjden på sin karriär. Hur stor var han?
Kalle Jularbo var ju väldigt stor i Sverige och i Norge. I de här länderna var han ju väldigt känd. Alla visste vem han var. Alla kände till hans musik, hans låtar som var ju spelades på dagspel. För början spelade han ju ofta solistiskt, men med tiden så kom han att spela i grupper, ensembler, typ kvartetter, kvintetter. Och han var ju han var känd både som dragspelare och som för sin person. Han var ju en ganska lågmäld person så på scenen och i andra sammanhang, men han var ändå väldigt publikt känd. När han kom och åkte till sina konserter så åkte han, körde han alltid en amerikansk bil eller så. Och möttes av en jublande publik oftast.
Och Kalle Jularbo, han började ju spela redan innan ljudinspelningar kom igång stort och skivor blev någonting man köpte. Men vad hade han för betydelse för populärmusikens framväxt i Sverige?
Ja, han började ju spela som barn. Han var ju ett underbarn, som han då sa, att väldigt tidigt utvecklad, lärde sig när han var 6-7 år att spela. Sen så kom han ju att var en del av den här framväxande musikindustrin som kom då, låt säga mellan 1900 och första världskriget ungefär. Då utvecklades ju en global musikindustri med stora skivbolag som spelade in och distribuerade musik överallt. Han var ju faktiskt då den musik som spelat in allra flest skivor i Sverige någonsin. Ungefär 1570 skivor.
Står sig det rekordet i idag?
Ja, det gör det. Det finns ingen som har kommit riktigt i närheten av det. Och han var ju verkligen känd och populär fram till sin död. Sen kom det ju andra stilideal från 60-talet, så blev ju dragspelsmusik mera ute i relation till gitarrbaserad musik. Då, alltså pop och rock and roll då, som kom från 50-talet och framåt. Mm.
Kan man hitta några spår av Kalle Jularbo i dagens musikliv?
Ja, jag skulle säga att det finns ganska många spår. Ett exempel som jag tycker man kan nämna vad gäller influenser är ju ABBA och Benny Andersson. Där finns det ganska många sådana influenser som man kan höra och som ju också har uttalats på olika vis av upphovsmännen själva. Benny Andersson var ju själv dragspelare från början. Så många av hans generationmusiker hade ju detta med sig ganska naturligt.
Så om man närlyssnar ABBA då, kan man höra Jularbo-melodier då?
Kanske inte exakt Jularbo-melodier, men jag skulle säga att det finns ibland i tonfallet. Man skulle kunna säga att även en låt som Gimme, Gimme, Gimme har en, ni vet den melodin som kommer där, den har någonting sånt som skulle kunna spelas på dragspel också. Mm. huruvida sambanden är liksom definitiva, så det är ju lite spekulation. Han var ju en musikprofessionell verkligen som satte standard även i sätt att hantera det här med publik, turnéer, man bemötte publiken.
När man berättar om Kalle Jularbo så pratar man ofta om hans bakgrund från resande folket. Vad är det man menar när man pratar om det?
Jag skulle säga att det viktiga där är ju kulturellt. Vid den tiden så att vara musiker i Sverige om man kom från landsbygden var ju en väldigt tveksam verksamhet. Det var inte hög status att vara musiker. Men bland de resande, bland romer generellt längre tillbaka och så har ju ofta musik varit en självklar sysselsättning. En del i liksom hur man överlever och livsstilen. Så. Och den där positiva attityden till musik tror jag går att se i hans uppväxt. Sen var det någonting han absolut inte pratade om publikt. Utan han blev ju uppfattad som en svensk musiker, som en modern musiker. Det var så han ville se sig själv.
När vi sänder det här så är det nationaldagen och dessutom Kalle Jularbos födelsedag. Vad har han fått för betydelse för svenskhet?
I och med att han var så otroligt populär under sin tid så fick hans musik det kom ju att uppfattas som klassiskt svensk på något vis med tiden. Eftersom han hade en karriär på nästan 70 år, så att från det han var väldigt liten så. Han var känd hela sitt liv nästan. Men det här med nationalitet och musik, det är ju alltid något man kan diskutera på olika sätt. Vad som är nationellt, för att det kan ju, musik rör sig ju över nationsgränser. Och det viktiga är oftast hur musiken på något vis definieras i den tiden och den kulturen som den finns. Och jag tycker att det här kopplingen till resande miljön är också intressant för att det visar också hur saker och ting faktiskt kan bli, så att säga, nationellt svenskt med tiden. Så man vet vad som händer med musiken idag som görs som kanske uppfattas som främmande nu, men det kan ge det 100 år så kommer det kanske vara en del av folksjälen, så att säga.
Det är så Toivo Berlin, universitetslektor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Bosse Nyberg, dragspelshistoriker, du är också Jularbo-fantast. Vad är det som är så bra med Kalle Jularbo?
Ja, det är en kombination av många små och viktiga faktorer i hans spelande. Många har ju försökt efterlikna det och kommit mer eller mindre nära inpå. Va? Det är en fråga om frasering, det är fråga om pausering och inte minst rytmiska kvaliteter. Gunnar Persson, som var en av våra främsta Jularbo-tolkare och dragspelare själv, han strävade alltid efter att hitta Jularbo-lunken, som han kallade det, när han spelade. Och han spelade gammal dansmusik alltså. Han studerade dansarnas rörelsen väldigt noga och så visste han precis när han skulle markera med grundbasen för att danssvängen skulle bli det rätta. Där dansarna sätter foten, där sätter jag i grundbasen.
Så man ska förstå Kalle Jularbo framförallt som en som spelade till dans?
Ja, han är en dansspelman, utan tvekan. Han renodlade sin stil under många år och betonade just vikten av att vara ute och spela till dans. Folk älskade att dansa till hans musik. Det är väldigt svårt att peka på någonting specifikt, men just det där att vara. Hur översätter du liksom det här med att praktisk erfarenhet av dansspelning, hur kan du på något sätt kartlägga det? Det är inte lätt. Mm.
Du tänkte att vi skulle spela Nya Värmlandsvalsen, en av hans kompositioner som exempel. Hur hör man i den här låten att det här är dansmusik?
Ja, det hör du ju. Det framgår ju med all önskvärd tydlighet. Det är Kalle Jularbo, tycker jag, när han är som bäst. Livet i Finnskogen i all ära. Men det här är en av de bitar jag tycker bäst om. Det är just den här attacken i spelet och hur han får ett sug i framträdandet. Ebbe Jularbo, hans son, beskrev det där med just att han drog iväg med diskanten. Och så höll han tillbaks lite med basen och så illustrerade Ebbe det där. Och det var på pricken. Det var precis som att höra Kalle Jularbo spela.
Låt oss höra hur Kalle själv gör det.
Ja.
Mm.
Kalle Jularbo i en tidig inspelning av hans nya Värmlandsvalsen. Dragspelskungen i Sverige under hela första halvan av 1900-talet. Men hur var det med dragspelsdrottningarna? Välkommen nu hit i programmet musikern, kompositören och författaren Marie Selander. Hej!
Hej, hej!
Du har dokumenterat och du har intervjuat massor av kvinnliga dragspelare. Och du anser att det fanns en dragspelsdrottning som var lika bra som Kalle Jularbo, eller hur?
Ja, det gör jag allt. Och hon hette Majken Karlsson och kommer från Stigtomta i Sörmland. Och hon var en av de väldigt många faktiskt och skickliga och kompetenta dragspelare som fanns under 40-50-talet. Det fanns ju dragspelare före henne också, men det var väldigt, väldigt många som kom fram efter de här första dragspelstävlingarna som gjordes enbart för damer, för de var ju förbjudna tidigare. Inte förbjudna, men de var inte populära när de var med i de manliga tävlingarna.
Hur gick det till när det uppstod specifika damdragspelstävlingar?
Ja, det var ju så att det var en faktiskt kvinna som ställde upp redan 1935 som hette Bångbro Stina, Stina Karlsson. Och hon kom fyra, tror jag, då den första dragspelstävlingen. Men sen var det ju så att man tyckte inte att kvinnor skulle delta, kvinnliga dragspelare. För många var rädda för att om de var snygga så skulle publiken, för man röstade ju fram den som vann, då skulle publiken istället rösta på kvinnan på grund av utseendet. Och därför så tyckte man inte att det var bra. Och det var ju tufft utav Bångbro Stina och trotsa det här, tycker jag. Men till slut så blev ju trycket allt för stort. Så att Fritz Kristiansson som organiserade de här tävlingarna som då ägde rum på auditorium vid Norra Bantorget, han kände att trycket blev för stort. Och då ordnade man i mars 1943 den första separata tävlingen för damer. Och det var 7 stycken damer som medverkade där. Och den som vann, och som nästan vann alla tävlingar, det var den här Majken Karlsson.
Låt oss lyssna lite till hur det lät när Majken spelade.
Ja.
Majken Karlsson spelar Myrstacken av Erik Öst.
Ja.
Marie Selander, vad tycker du om det här spelet?
Ja, först vill jag väl säga också att hon spelar ju inte ensam här, utan hon spelar med en annan mycket kompetent och skicklig dragspelare från Eskilstuna som heter Berit Lorentzon. Så hon spelar tvåstämmigt. Jag tycker att Majken och Berit är fantastiska. Och de spelade ju också mycket till dans, i alla fall Majken gjorde ju det. Och det klart, har man dansarnas fötter framför sig som fungerar som nästan en form av slagverk, så påverkar ju det sättet. Jag tänker på Jularbo också. Men Majken Karlsson, hon beundrade ju Kalle Jularbo. Hon ville ju spela som han. Och hon tog till och med några lektioner, och det var faktiskt Kalle Jularbo som sa åt Majken att hon skulle ta kontakt med Fritz Kristiansson. Så att de låg nära varandra, och hennes spel var väldigt påverkat utav honom. Hon fick också, nu pratar jag på här.
Ja, det är vitsen.
Ja, det är bra. Jo, det var ju så också att man ansåg att hon spelade väldigt manhaftigt. Och en gång, hon deltog i många radioprogram, bland annat Gnesta Kalle, som var också känd dragspelare och programledare, han spelade in henne. Och då sa hon med lite så här gnisten i ögat innan hon satte igång: säger du att jag spelar som en hel kar, då klipper jag till dig. Så då sa han nog inte det. Så som var hon.
Som var Majken. Vi har ju talat om Jularbo tidigare. Det är ändå ett namn som många känner till idag. Få känner nog till namnet Majken Karlsson. Hur kommer det sig att alla de här kvinnorna glömdes bort?
Ja, dels så glömdes ju bort i historien, och det har ju jag märkt när jag har forskat. För att den senaste boken jag skrev som handlar om Eskilstuna, och här fanns ju många, här fanns ju Majken Karlsson, här fanns Anna Wingman, här fanns Berit Lorentzon, här fanns flera. Det fanns nästan ingenting jag kunde hitta, det var ett rent detektivarbete. Och de var oerhört populära på sin tid, så det var inte så att de liksom spelade i någon sorts B-lag, utan de var A-lag, de var ute och turnerade. Och i och med den här dragspelsträningarna som började 1943, så uppmärksammade man att det fanns otroligt många kvinnor runt om i Sverige som spelade dragspel. Så att, och många av dem spelade ju hela sitt liv. Majken Karlsson spelade hela sitt liv, och många andra med henne spelade så länge som de bara kunde.
Så då var de kända och stora. Idag hör man inte så mycket av dem. Det, kan det bero på hur många gånger de har fått spelas in på skiva?
Ja, där har du kommit på någonting där. Absolut var det ju så. Och om man jämför då Majken Karlsson med Kalle Julenbo. Majken slog igenom kan man säga 1943 och började efter det både spela in på radio och turnera runt om i landet. Och inte bara i landet, utan hon turnerade i Finland också med svenska akkordionflickorna som var fyra kvinnor som spelade. Hon spelade sin, hennes första skiva spelade sin 1972. Det är alltså 30 år efter att hon debuterade. Och idag så är det jättesvårt att hitta inspelningar. Man kan hitta med Majken, hon gav ut ett antal. Bongdostina gav ut 8 stycken skivor ifrån 30-talet, men på Stenkaka då. Men annars är det jättesvårt att hitta. Och jag har ju frågat, jag har intervjuat många av de här kvinnorna. Och de konstaterade det, nej, vi blev inte inspelade. Och om vi skulle spela in någonting, då fick vi inte själva spela dragspel. Utan då, det gäller Mälartösen också, utan då var det andra som spelade dragspel och de skulle sjunga. Så att det är... Och det, vad beror det på? Jag tror ju att det är precis samma som jag själv har upplevt eftersom jag började som kvinnlig musiker på 60-talet. Att när historien skrivs och när man ger ut återutgivningar och när man skriver böcker så glömmer man kvinnorna. Därför att det ofta är det en man som sitter på ett skivbolag som kanske är mest intresserad av att spela in sina manliga idoler. Och när man gör återutgivningar och så glömmer man också kvinnorna. För det återigen så är det män som sitter och väljer. Så att det stämmer inte med verkligheten, det har jag verkligen märkt.
Och hur kommer det sig då att Majken till slut fick spela in och på 70-talet, långt efter hennes storhetstid? Så att säga?
Ja, det kan man fråga sig, men sen gav hon ju ut ganska många plattor faktiskt och var väldigt aktiv ända till 1970. En annan sak som jag tror spelade in mycket, det är ju också det att kvinnor blir ju gravida på ett annat sätt än vad män blir faktiskt. Och det är svårt att spela när man är i 8:e-9:e månaden, det vet jag själv eftersom jag har barn och har varit turnerande musiker. Och det gjorde jag, när tiden krävde att kvinnor, när de gifte sig så skulle de stanna hemma. Och det var ju flera, till exempel Anna Wingbrand från Eskilstuna som, när hon gifte sig så skulle hon sluta turnera. Och jag tror att det var väldigt sorgesamt för många av de här kvinnorna. Andra kvinnor fortsatte att spela trots att det var jättestora svårigheter. Till exempel Maj Martal som skilde sig och hade 2-3 barn. Hitta barnflickor som passar, kunna vara ute, känna skammen. Det frågade jag henne. Känner du någon skam när du var ute och spelade? Skam skulle aldrig falla med, sa hon. Så att en karaktäristik för de här kvinnliga dragspelarna är också, tycker jag, att de var väldigt tuffa och väldigt modiga. Att de vågade också det, tror jag, att de började spela med andra kvinnor. Att de kände en kollektiv känsla. Och det kan jag också känna in eftersom jag började med ett så kallat tjejband på 60-talet, Nursery Rhymes. Så att, och sen en annan sak, de kommer från musikaliska familjer. Det fanns pappa som spelade, det fanns mamma, mormor som spelade. De fick stöd. Och en annan sak också, det var att två av dem som jag känner till, både Majken Karlsson och Anna Wingman, de började spela i smyg. Deras bröder hade dragspel. Och när bröderna var och arbetade tog de ner dragspelet och började spela. Så att de vågade inte riktigt i början ta för sig, men sen då så blev de erkända även inom familjen för att de spelade.
Och du har ju själv träffat flera av dem, jag gissar på deras ålders höst, hur var det att träffa dem?
Det var väldigt fascinerande därför att de hade så otroligt mycket att berätta. Speciellt Yvonne Modin som dog bara för 2 år sedan pratade jag med. Så fort jag hade undrat någonting så ringde jag till Yvonne Modin. Hon hade otroligt mycket, fantastiskt minne. Och jag är glad, det var ju både Siv Carlén, det var Maj Martal, det var Yvonne Modin som nu då inte finns längre och som jag faktiskt har spelat in. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag mötte dem, faktiskt.
Vi talade om att flera av dem fick en revival på 70-talet. Vi kommer komma tillbaka till den andra dragspelsvågen här i programmet lite senare. Men hur var det för dem att i sådär 60-70-årsåldern få göra comeback?
Ja, jag tror att de inte tänkte. De hade ju spelat hela tiden. Jag menar, jag är 77, jag spelar fortfarande. Jag tänker inte så mycket på just det där med åldern. Och de var ju med också i Nygammalt och Bosse Larsson och sådana saker. Så de förekom ju på en massa olika håll. Och det jag vill lägga till också med tanke på det som pratades om tidigare, det är ju det att det finns... Inom svensk folkmusik och finsk folkmusik så är ju dragspelet mycket, mycket större. Det finns ju unga, fantastiska kvinnor som spelar idag. Lisa Långbacka, vi har Maria Kallaniemi som kommer som svensk-finland som har jobbat. Det finns Mirjam Oldenburg. Alltså det finns otroligt många, otroligt kompetenta. Inom jiddischmusiken till exempel är dragspelet självklart. Det finns många jättebra jiddischorkestrar här i Sverige. Så att jag tycker nog inte, jag tror skillnaden är väldigt mycket att det som idag är så kallad populärmusik, och vad är det man får höra, det är ju bara en kategori. Jag tycker under 70-talet med reviven så fanns det en bredare, alltså representation av olika musikstilar, inte minst i tv och radio. Och det är ju där man kan tycka då att det är häftigt när Kai kommer med sitt dragspel där, och det är jättekul tycker jag, för det är klart att det påverkar unga människor. Men det var också liksom lättare under 70-talet att olika musiksorter blev representerade, och där kan jag tycka att det är väldigt trångt idag, att det som spelas i radio mycket styrs av spellistor och sådana saker. Så jag tror att det påverkar hur mycket man får höra dragspel.
Vi får se tiden an. Tack så mycket, yes. Marie Selander. Låt oss avsluta med att höra en sen inspelning med Mike and Carlson faktiskt från 80-talet. Här med låten Sågverkspatronen av Sven-Olof Nilsson. Mike and Carlson spelar, det här är P1 Sveriges Radio på nationaldagen. I vår historiska exposé över dragspelet i Sverige har vi hunnit fram till dragspelets första guldålder, 40-50-talet, Bosse Nyberg. Vad är det för musik som spelas på dragspel den här tiden?
Ja, jag har varit inne på genrerna tidigare. Det är ju gammal dansmusik och virtuos underhållningsmusik fortsättningsvis som håller ställningarna. Och på jazzens område så har det ju hänt en hel del. Modernare stilar har ju kommit fram, och en av våra mest framträdande jazzdragspelare till exempel under 40-talet, det var ju Erik Frank. Han hade en företrädare som studiemusiker på skivbolaget Sonora, och det var Nisse Lind, som ju blev vår egentligen första jazzdragspelare med sin karaktäristiska swingstil. Och när han gick bort 41, då efterträddes han på skivbolaget Sonora av Erik Frank.
Vi kan väl också lyssna hur det låter när Erik Frank diggar loss. Det här är en inspelning från London faktiskt, med Ted Heaths orkester. Digging for the Diz av George Handy med just dragspelaren Erik Frank. Hur välkomna var dragspelarna i jazzvärlden?
Ja, jazzmusiker. Många av våra jazzmusiker har ju börjat med dragspel faktiskt. Och det är väldigt delat där, får jag säga. Det är lika kluvet som det är vad det gäller dragspels anhängare och belackare. Men det finns många som gillar jazz som spelas på dragspel, även modern jazz faktiskt. Mm.
1950-talet var vi vid. Någonstans här börjar dragspelsintresset dala. Rocken kommer in i bilden och dragspel kanske börjar kännas lite ute. Men så, 1971, när kanske alla trodde att dragspelet var förpassat till historiens sophög, då träder en man in i tv-rutan och ska förändra allt.
Jajamän, vad bra! Fel Välkomna till Nygammalt, välkomna alla tittare i hela Sveriges avlånga land.
Bosse Larsson börjar sända programmet Nygammalt i TV. Bosse Nyberg, vad är det här för program som din namne gjorde?
Det här är ett led i en kraftsamling som Sveriges dragspelare gör. Man bildar en riksomfattande dragspelsorganisation. Sveriges dragspelarnas riksförbund, den finns fortfarande. Det sker 1968. Man påverkar SVT att göra program. Och en tidning ger man ut som heter Akkordeonjournalen under tidigare år. Nu tar man upp den under namnet Dragspelsnytt. Allt det här sker 1970. Och det här mediala uppsvinget, det går som en våg. Men det är mycket beroende på den här kraftsamlingen bland dragspelsentusiaster. Ganska driftiga människor.
Mm-hmm. Och det leder också fram till ett tv-program.
Ja, det är ju nygammalt. Mm.
Ja, för den som inte har sett det här, vad är det man får se och höra?
Ja, det är ett program som inte bara tar upp gammal dansmusik, utan det finns även plats för rockorkestrar och popband till och med uppträder där ibland. Men stommen är ju de här dansarna på den här av björkar inramade dansbanan, folkdräktsklädda dansare som då uppträdde. Det var ett mycket populärt underhållningsprogram och säkert fler än dragspelsdiggare som tittade på det där.
Ja, alltså 1971 när Nygammalt sänds. Det här är alltså, för att sätta det i perspektiv, året då Queen börjar spela. The Who släpper sitt album Who's Next och Led Zeppelin släpper Stairways to Heaven. Och samtidigt så blir dragspel och gammeldans jättestort i Sverige igen. Hur kan det komma sig att det blev så oerhört populärt igen?
Ja, det är väl så att det har funnits och finns en målgrupp för många olika slags musik här i landet som på annat håll. Jag kan ju bara göra en egen reflektion att när jag gick på Grönan på sin tid så var det ju inte för att ta del av dragspelsfestivalen som ägde rum där.
Gröna Lund i Stockholm.
Gröna alltså. Lund i Stockholm, ja. Nej, jag gick ju dit för att höra Jimi Hendrix och The Who och andra band där. Mitt dragspelsintresse det kom ju till först under 70-talets folkmusikvåg.
Mm-hmm. Som också är en parallell strömning kan man väl säga, där dragspelet också tar plats.
Ja, fast då är det mest de diatoniska dragspelen, durspelen, en- och tvåradiga dragspel. Alltså precis sådana som kommer hit under 1860-talet som vi pratade om tidigare. De finns ju fortfarande och det kommer en revivalvåg där för den musiken som spelats på de diatoniska dragspelen.
Mm-hmm. Hur ser de här två rörelserna då där dragspelet kommer tillbaka ut? Om man tar den här första nygammalt vågen, vad är det för musik och artister som börjar höras här?
Ja, det är ju många av de här som har varit med i under 30-talet och tidigare 40-talet, det faller ju bort till slut. Kalle Juvla, Bo dör och Ragnar Sundqvist dör. Men nu kommer det andra istället. Vi har ju till exempel virtuosa artister som Egil Hauge, Nils Fläcke och Elis Brandt var ett mycket populärt duettpar som spelade ihop. Lars Ek är en av våra mest inflytelserika dragspelsartister och även som entreprenör faktiskt på dragspelens område. Lars Holm ska vi också nämna som är en väldigt mångsidig dragspelsartist, dessutom en mycket framstående pedagog. Och så har vi ju jazzkillarna förstås då. Sture Synnerfors tillhör ju mina stora favoriter, en annan är Willy Lundin som dessutom var allt saxofonist. Ja, det finns många.
Mm. Och några gör ju också debut i nygammalt eller blir i alla fall kända där. Pepparn är en sån person till exempel.
Pepparn är ju väldigt populär just i gammaldanstiden och han var ju en hängiven jularbotolkare som fortfarande faktiskt är ganska het i dragspelskretsar.
Mm. Om vi ska spela ett stycke av någon av de här 70-talsartisterna, vad ska vi spela?
Ja, nu tänker jag välja en annan artist som jag inte nämnde, nämligen Hans Mutas. Han fanns med under 70-talet redan. Han blev inte gammal, han blev bara 38 år. Och han dog 1988. Men han var väldigt mycket med i mediesammanhang som ackompanjatör. Bland annat var han med Arja Saunman när hon uppträdde. Och han behärskade väldigt mycket olika sorters dragspelsmusik, men han låg åt det här lite eleganta hållet. Jag tänkte vi kunde lyssna på en bit från en LP som han gav ut.
Hans Mutas, eller Mutas, spelar valsett. Hur skiljer det här sig från den tidigare dragspelsmusiken från 30-, 40-, 50-talet?
Det här är ju en vals i fransk stil, den så kallade musettstilen som alltid har haft anhängare i Sverige. En flyhänt elegans som du hittar hos många av de franska stora dragspelsartisterna. Och den har en fransk stil. Exakt vad det är som gör den fransk, det får vi nog ta och fundera lite på, tror jag.
Det kan vi fundera vidare på. Vi ska få tid till det, sen återvänder vi då vi fokuserar mer på dragspelets status idag. Det här är P1, Sveriges Radio, ett program om dragspel för nationaldagen.
Nästa timme här i P1 fortsätter vi med nationaldagsmorgon följt av känsligt läge som ikväll handlar om sex skam. Men först nyheter. Klockan är 11.
Ekonyheter. Den felaktigt deporterade mannen Kilmar Arbrego Garcia, som USA felaktigt deporterade till El Salvador i mars, är nu tillbaka i USA. Det säger justitieminister Pam Bondi. Han ska åtalas nu misstänkt för att ha transporterat papperslösa migranter inom landet. En utredning som justitiedepartementet startade efter att han deporterats. Federala domare och högsta domstolen i USA har tidigare beslutat att Trump-administrationen ska föra tillbaka Arbrego Garcia till USA. Men det är alltså först nu som de gjort det. I ett upprop med över 11 000 underskrifter kommer det nu krav på att ukrainska flyktingar ska få fler möjligheter att stanna i Sverige. Många ukrainare i Sverige har byggt upp ett nytt liv här och vill inte lämna det, säger Artem Polyakov, som är en av initiativtagarna.
We have a new life and we don't want to leave it.
Bakom uppropet står 13 ideella organisationer som stödjer ukrainska flyktingar. Ett av kraven är att regeringen ska underlätta för ukrainska flyktingar att söka permanent uppehållstillstånd. Ett annat är att man ska kunna byta sin nuvarande skyddsstatus till uppehållstillstånd för jobb, studier eller familjeanknytning. Vi startade uppropet för att vi vill ha en tryggare framtid, säger Artem Polyakov.
Because we don't understand our future.
Regeringen vill att massflyktsdirektivet förlängs ytterligare ett år till mars 2027, vilket nu ser ut att bli verklighet efter EU-kommissionens förslag i veckan. Och man vill också föra diskussioner på EU-nivå om vad som ska hända när direktivet inte längre kan tillämpas. Det skriver migrationsminister Johan Forssell till Ekot. Artem Polyakov säger att han är stressad över framtiden. Ska de återvända till Ukraina eller flytta till ett annat land? Som Norge, där situationen för ukrainska flyktingar är bättre enligt honom.
We don't know. We go back or we should go in another country.
Reportrar Michael Walsh och Jenny Hallberg. Flera oppositionspartier riktar kritik mot bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa efter hanteringen av stödet till FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA. Och Vänsterpartiet har skickat in en KU-anmälan, det säger partiets biståndspolitiska talesperson Lotta Johansson Fornarve.
Vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra. Och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut, det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Benjamin Dosa avfärdar kritiken och skriver till Ekot att det nu är upp till KU att granska ärendet. Fågellivet i de svenska fjällen ser ut att vara på väg att förändras. De traditionella fjällfåglarna trivs sämre och fåglar som vanligtvis hållit sig längre söderut har flyttat fram sina positioner.
Förändringen i fjällen syns mycket snabbare eftersom det är lite mer speciella fågelpopulationer med arter som trivs bara just i den miljön.
Darius Stratchevicius är inventerare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Och troligen det beror på viss klimatförändring, för det blev lite varmare uppe i fjällen.
Rapporten bygger på data från över 200 fågelrutter i den svenska fjällkedjan mellan åren 2002 och 2022. Och under den perioden har fågelfaunan i fjällen totalt sett blivit varmare. Det vill säga, det har gått bättre för arter som trivs i varmare klimat jämfört med arter som trivs i kallare klimat. Domherre och gransångare är två mer varma arter som har blivit vanligare, medan de typiska fjällfåglarna lappsparv och blåhake har minskat, säger Darius Stratchevicius.
I längden det kan faktiskt bli så att vissa fågelarter som präglat fjällfåglar ska försvinna. Eller minska kraftigt i antalet.
Reporter här Anna Burén på P4 Västerbotten. Så sport, ikväll sattes ett nytt svenskt löprekord på 1500 meter under Diamond League-tävlingen i Rom. Det var Samuel Pihlström som sprang in på 3.30.87, drygt en sekund snabbare än det tidigare rekordet på 1500 meter. Så vädret imorgon får Götaland allt mer luckor i molntäcket och i Skåne väntas regn på eftermiddagen. I Svealand och södra Norrland drar regn bort norrut. Temperaturer från 15 grader i söder till drygt 10 i norr. Ekot med Daniel Wockner.
Där är P1, Sveriges Radio.
Och välkomna åter till P1-special denna nationaldag. Om det som en gång i tiden i alla fall kunde ses som vårt nationalinstrument här i Sverige, dragspelet. Jack Lantz heter jag och Bosse Nyberg, dragspelshistoriker, är med. Vi var på 70-talets sist, dragspelets sista guldålder i Sverige. Idag hör man inte dragspel lika ofta som här i radion eller i media. Vad var det som hände egentligen?
Ja, vad som hände var ju att det blev en smakförändring. Det går ju upp och ner sånt här, det måste man ju också vara medveten om. Det kommer ju nya trender inom musiken och när den elförstärkta gitarren slår igen och så blir ju den klangen som ersätter det folk hade gillat tidigare, nämligen klangen av dragspel i orkestersammanhang. Så att, och sen naturligtvis då, det som Toivo Berlin var inne på tidigare, alltså rocken och poppen.
Den kom och tog över.
Ja, så blev det.
Jag sitter här och har framför mig tidningen Dragspelsnytt som du pratade om alldeles för ett tag sedan, som fortfarande ges ut. Senaste numret här, där skriver Riksförbundsordföranden Per Romin, och han drömmer sig tillbaka till 70-talet när han kunde gå från musikaffär till musikaffär i Stockholm och titta på instrument. Han skriver Hagströms musik på Drottninggatan, Dike musik för Öängen dit alla dansband åkte, och Valle Söderlunds affär som sålde dragspelsnoter. Allt är nu borta, tiderna förändras, skriver Per. Men en sak har faktiskt bestått, dragspelsbutiken i Fjärrås. 1970 så öppnade Ingvar Karlsson sin första butik i Fjärrås utanför Kungsbacka. Idag har han lämnat över verksamheten till nästa generation. Vår producent Jesper Cederstrand begav sig till familjegården som samtidigt är butik, verkstad och museum.
Hej!
Hej!
Jesper!
Hej! Från, ner från Malmö.
Ja, precis!
Ja, välkommen! Hej, Sven heter jag.
Det är du som är Sven.
Ja, men tack så mycket.
Det är sonen Sven Karlsson som tar emot och visar mig runt i lokalen där väggarna är täckta av dragspel. En kund sitter och provspelar i ett av rummen intill medan Svens pappa Ingvar Karlsson, idag 85 år gammal, berättar om sin familj.
Vi är ju dragspelare allihop, hela, inte hela familjen, inte Sven, han spelar inte. Mm. Nej. Men Lars är ju våran proffs och... Jag och frugan har ju alltid spelat mycket sådär. Så att det blir ju att man fick väldigt mycket spelkompisar. Och då klart att de skulle köpa spel. Det blir ju så. Och så det har spritt sig
Sönerna har nu tagit över verksamheten som pappa Ingvar startade på samma plats, långt ute på landsbygden i Fjärås utanför Kungsbacka, år 1970. I verkstaden träffar jag Ingvars andra son, Lars Karlsson, som spenderat en hel del tid just med reparationer och service.
Jag räknade ut för något år sedan att jag har väl totalt hållit i 17 000 spel ungefär genom åren som jag har passerat mina händer. Liksom då, för att det, jag har ju hållit på med det här sedan man var tidiga tonåren.
Han visar med vanhand hur diskanten är uppbyggd.
När man tittar på en stämma som sitter på en tonstock så ser man ju en stämma. Men man har ju en stämplatta. Och stämman är ju då nitad på höger sida. Bakom den stämman finns det då en backventil. Den släpper då igenom luft och det inre skinnet är då öppet. Så att själva stämskinnet som ligger här då, eller ventilen då, det kan ju vara i plast. Det är väldigt ofta plast idag på mindre för att det är mycket snabbare och effektivare. Men det öppnar och stänger miljontals gånger alltså under ett dragspels karriär, om man säger så, va?
Ja, ett dragspel kräver betydligt mer underhåll än jag trodde, vilket gör mig lite ledsen. Min saliga mormors dragspel ligger nämligen i sitt fodral ovanpå garderoben hemma hos morfar i södra Dalarna. Och varje gång jag hälsar på så sneglar jag på det där dragspelet. Kanske vore det kul att ta ner och testa det, men sannolikheten att det skulle ge ett rent ljud efter decennier utan användning verkar minst sagt låg.
Alltså, om ett dragspel har legat väldigt, väldigt länge, det är ju ganska vanligt. Vi har ju ofta folk som kommer med mycket arvegods och så här, och de kan ju ligga 20, 30, 40 år och inte spelas på. Om man vill göra i ordning spelet, ofta är det en väldigt stor kostnad, så det kanske inte är värt det, om man ska vara ärlig. Instrumentet kanske inte är värt så mycket som kostnaden kommer bli för att göra i ordning det. Det är svårt, va, men det man skulle göra egentligen är att man skulle ha haft en maskin man kunde ställa.